Värvet görs i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Folk blir provocerade om man är väldigt tyst. Jag vet inte exakt var det där kommer ifrån, men jag minns att folk blev verkligen förbannade på mig och tyckte att jag var oförskämd, att jag pajade stämningen liksom. För det blev liksom en ond cirkel av det också till slut, att jag visste inte hur jag skulle hantera det riktigt.
Värvet. ända sedan han släppte sina första hemmasnickrade låtar för typ 17 år sedan har Jens Lekmans mjuka stämma lockat lyssnare över hela världen. Bland andra mig. Jag har älskat hans fina melodier och vackra små texter sedan typ 2003 och jag hade också nöjet att boka ett av hans första tv-gig när jag jobbade på en obskyr kanal som heter MediTV, men det är så länge sedan att jag faktiskt inte kom på att prata med honom om det förrän efter vårt möte. 10 EPs, 3 album senare började Jens 2015 med 2 extremt ambitiösa projekt. Det ena hette Postcards och var ett löfte om att skriva en låt varje vecka hela året. Det andra projektet hette Ghostwriting och handlade om att skriva låtar utifrån brev. Båda de projekten rodde Jens i hamn och vi pratade en del om dem. Men även om hans nya album, den puttrande karriären över hela världen, till att hur det går att leva på musiken och hur han faktiskt hittar den musik han samplar. Här kommer Värvet avsnitt 264 med artisten Jens Lekman. Det produceras av David Mer, presenteras av Acast. Jag heter Kristoffer Triumf. Nu kör vi. Varsågoda, Jens Lekman. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag spelade i Stockholm igår. Det var jättefint på Södra Teatern. Men jättefin publik och ja, det kändes jättefint.
Jag har läst en recension.
Ja.
Och någon i media skrev en recension och då stod det att du hade... Hade du handskrivit kuvert eller till hela publiken?
Mm, jo, men på varje säte så låg det ett litet kuvert med dagens datum och plats och mitt namn på. Och i varje kuvert så låg det en liten ingrediens från en doft som jag varit på jakt efter i många år. Okay. Så i vissa kuvert låg det torkad lavendel. Och i vissa låg det rosépeppar. Och i vissa så låg det sandelträ. Och det är en doft som jag sjunger om i en ny låt på nya skivan som heter What's That Perfume That You Wear? En doft som är kopplad till ett speciellt minne.
En fantastisk låt. Jag har ju faktiskt fått tjuvlyssna på den.
Just det, tack.
Ja, helt. Den är, jag älskar den. Ja, nej, fan vilken rolig idé.
Ja, men jag gillar ju sånt liksom. Jag gillar när det känns som att alltså det har varit hela den grejen som varit från början, det här med att göra någonting som känns väldigt direkt mellan mig och publiken och lyssnaren och så. Det som drog mig till Secretly Canadian till exempel, det här skivbolaget, det var ju att när jag beställde skivor från dem när jag var 16-17, då skickade de så här ett handskrivet brev med, och de skickade med, alltså deras skivomslag var så här handgjorda och allting kändes väldigt personligt och direkt liksom.
Mm. Ja, det hade varit, och alltså blev det den effekt som du önskade dig nu då? När de öppnade kuverten, blev det liksom någon slags doft? Hände det något?
Det vet jag ju inte, för att jag var ju inte i publiken liksom. Jag vet inte hur de upplevde det, men jag tänkte ju på det som en fyrdimensionell upplevelse liksom. Att de skulle få känna den här doften. Och tanken var ju kanske också att eftersom de hade olika ingredienser, att de kunde smula lite mellan fingrarna och vända sig till grannen och säga, kan jag få lukta lite på den ingrediensen som du fick istället?
Mm.
Men jag har ju ingen aning om hur det gick för dem. Så.
Jag tänker att om du skulle vilja notcha upp det lite rent happeningmässigt, så kanske du, kan inte publiken sätta eld på det också?
Ja, det menar så, ja.
Så att det blir någon slags... jag vet inte.
Så att det blir liksom, det stiger upp i lokalen och blir liksom en del av hela platsen. Så, ja, det är en bra idé, fast jag tror att det finns så många regler och problem med det där. Kanske på någon utomhusfestival eller något sånt.
Ja, du får göra det på Roskilde.
Ja, precis.
Ja, vad roligt. Och du var nöjd med giget också.
Mm.
Är det liksom, för nu har du ju, hur många spelningar har du gjort för det här laget, vet du?
Det enda jag vet är att för 4 år sedan så spelade jag i London och det var min 500:e spelning. Då hade jag suttit och räknat på det lite grann. Sen dess har jag inte spelat jättemycket så. Jag har tagit det ganska lugnt sista åren, men vad kan man gissa på? 600 kanske, allt som allt.
Mm. Är det ditt rätta element?
Jag har väl blandade känslor för det där med att spela live. Det har väl varit... jag är fortfarande jättenervös för det. Men... ja, men jag har väl lärt mig att älska det. Och nervositeten är ju del av det. Liksom, hade jag blivit för bekväm i det, då hade jag inte varit bra på det längre. Så.
Men kan du berätta om nervositeten då? För jag har tänkt otroligt mycket på nervositeten den här våren. Eller hösten, förlåt.
Ja, men just den här hösten när jag har gjort de här spelningarna med nya låtar som ingen har hört än och så. Då har det ju handlat mycket om det. Och att liksom... gå upp där på scen och berätta de här historierna som är ganska personliga. Jag vet inte hur riktigt jag ska beskriva den, men alla de här spelningarna har ju varit fruktansvärda precis innan jag går på. Att det här kan gå hur som helst liksom. Och sen så har det kommit någon punkt, för alla spelningarna har gått väldigt bra ändå. Det har kommit någon punkt i mitten, slutet där någon gång där det känns som att okej, nu funkar det liksom, nu har det gått över.
Ah, okej, men du måste ändå så långt in i gigget för att det ska liksom släppa.
Jo, men en 3/4 in eller något sånt.
Ah, wow. Då är det ju knappt njutbart. Alltså, så här.
Jo, men det är ju njutbart på samma gång. Liksom. Det är ju som det blir en sån intensiv känsla. Mm. Jag minns ju allt det där. Jag minns ju alla de där gångerna när man varit fruktansvärt nervös och starkt. För att de bränner ju in någonting i hjärnan på en. Man upplever allting så mycket starkare. Mm. Det är som när man är förälskad eller någonting, att man är skitnervös då också. Eller så kaffar man inte det, men jag har alltid varit det i alla fall. Mm. Så.
Anledningen till att jag har tänkt på det var att jag var på 50-årsfest och bestämde mig för att hålla tal. Och det var så här, när jag kom dit då visade det sig ju att det var inte liksom den typen av tal som jag skulle hålla liksom, när jag hade skrivit några grejer på en lapp liksom. Det var inte en sån fest, utan det var så här, eftersom det var Christian Lok som fyllde år, som har varit lite som en liksom mentor åt mig, och då tänkte jag så här, det kanske inte är så många människor på den där festen som har haft honom som mentor, så jag kan liksom lite ta den, prata för den gruppen, för han har varit väldigt snäll mot oss som han liksom tagit under sina vingars beskydd så.
Mm. Ja, just det.
Men då visade det sig att det var ju mer så här, alltså Dan Bäckman håller tal tillsammans med Torsten Flink och Augusti-familjen. Mm. Det var den typen av tal.
Okej, okay, ja, jag förstår.
Så när jag kommer där med min svettiga lapp liksom, ja, hur som helst, så jag var fruktansvärt nervös, och så kände jag efteråt så här att det stod i vägen för min upplevelse, för jag ville ju liksom, dels så stod det i vägen lite för vad jag, alltså för budskapet, för det blev så här, oj, jag är så nervös, jag kan inte prata nervös. Mm. Men så hörde jag Bo Tidholm säga att han hade bestämt sig för att inte vara nervös när han höll föredrag. Mm. Och då tänkte jag så här, undrar ifall jag också kan bestämma mig för att inte vara nervös.
Mm, okej, okay, just det.
Det där kom till mig ganska lagom, för att jag hade liksom en vecka eller 10 dagar eller någonting sånt till ett par grejer som jag skulle göra på scen. Mm. Och nu har jag haft och då bestämde jag mig för dem i alla fall, så här, nej, jag släpper inte in nervositeten. Exakt hur jag gör, det vet jag inte. Jag bara bestämmer mig för att jag inte tänker på den eller någonting sånt. Mm. Fokuserar på något annat kanske. Och när jag känner att det börjar liksom virvla i bröstet, så ja, då drar jag väl igenom manuset en gång till då, så att det ska vara väl förberedd.
Just det.
Och peppar ta i trä, så har det faktiskt funkat att liksom den här konstiga icke-metoden nästan har faktiskt funkat. Mm.
Nej, men jag kan relatera till det ändå. Alltså, det är väl nyckeln till det, är väl dels att vara förberedd på en viss nivå ändå. Och att distrahera sig själv precis innan. För jag brukade sitta backstage och noja och repetera liksom timmar innan spelningen förut. Och sen så insåg jag att det är mycket bättre att jag bara går ut och tar en promenad eller går ut och käkar eller träffar en kompis eller någonting. Och liksom bara kasta mig in sen i spelningen. Mm. Sitter där liksom och tar en öl med en kompis till sekunden innan spelningen, och sen bara kasta mig upp liksom. Mm. Ja.
Vad härligt att kunna göra det.
Ja, men då brukar det faktiskt funka mycket bättre. De bästa spelningarna jag har gjort, de som har känts som att jag bara haft någon slags flow, det har ju varit när jag helt plötsligt blivit avbruten av någon och sagt, vi måste köra nu på en gång.
Mm.
Eller kan du bara köra en spelning nu här, precis här nu på en gång liksom, utan att ha förberett någonting eller tänkt på att det ska ske överhuvudtaget. Då hinner man ju inte bli nervös, utan då är det bara, ja, då kör vi.
Mm.
Men det är just det här med det, att tala är jag ju mycket mer nervös för än att sjunga. Jag kan ju alltid falla tillbaka på det att jag kan ju sjunga liksom. Men det är väl det här med att berätta historierna mellan låtarna som jag kan vara lite rädd för att poänger inte ska gå fram eller att jag är liksom små liksom komiska bitar inte ska liksom hitta sina skratt. Eller att liksom, eller tvärtom, att bitar som ska vara allvarliga blir bemötta med skratt, eller att det blir fel, eller att det ska kännas för inrepat, eller jag vet inte vad.
Men är dina mellansnack där? Börjar det med att du skriver ner dem? Eller?
Lite olika. Jag brukade göra det. Jag brukade skriva ner verkligen ordagrant. Eftersom det handlade om berättelser som var liksom, jag återgav ju vad låtarna handlade om och hur de uppstod eller liksom hur jag kom att tänka på dem eller så. Och jag ville väldigt gärna kunna berätta de här historierna och återge dem på rätt sätt. Sen tror jag att det var när jag var på turné med en komiker som heter Tig Notaro. Jag tror du har träffat henne, va?
Ja, det har jag.
Mm. Och då när vi var på turné så märkte jag att hon gjorde, det var ju att hon skrev ner ett ord på en lapp.
Mm.
Och sen gick hon bara ut och körde på det ordet liksom. Och
efter 20 års...
Ja, precis. Hon är otroligt erfaren komiker verkligen och har ju gjort det här hur mycket som helst. Men jag vet inte, det var också någonting med när jag började gå i terapi så gjorde jag den här grejen att jag för du har också gått i terapi, eller?
Mm.
Ja, men du vet, när jag började gå i terapi så var det så här att jag började skriva ner långa historier innan jag gick dit liksom. På något sätt satt och analyserade saker innan liksom. Och kom fram till efter ett tag att nej, men det är mycket bättre att bara skriva ner ett ord eller tänka det här är min ingångspunkt liksom och sen köra på det, för att det blir liksom mycket mer naturligt då. Så igår till exempel när jag skulle, då hade jag massa nya historier som jag skulle berätta och då skrev jag bara ner ett eller två ord för varje låt liksom och sen körde jag bara liksom på det.
När du ställer dig på scen, då har du tejpat fast en setlist liksom med låtarna och sen så ett par stödord då emellan, eller?
Nej, jag tejpar fast den i hjärnan istället.
Okej. Okay. Mm.
Ja, försöker memorisera det. Det blir mer naturligt.
Mm. Ja, för eftersom du är helt ensam på scen så kanske... Fast i och för sig, du hade en viss elektronik så att du kunde inte helt improvisera, eller?
Nej, alltså jag kör ju med, de här spelningarna har jag kört med en liten sampler som jag har haft med delar av låtarna liksom. Så nej, jo, jag kan, det finns utrymme för improvisation och sen så en del är liksom redan satt i.
Mm. Ja, jag fattar. Din spelning på Södra Teatern, det var den sista skrapa ihop pengar till vårt turné-gigget.
Mm.
Det är ju en bra story att du håller på att spela ihop pengar till nästa turné, men stämmer det verkligen?
Ja, jo, men det stämmer ju. Det känns lite konstigt att behöva turnera för att kunna turnera liksom, men det är lite svårt med gafforna och sådär. Jag ville gärna ha med mig ett band liksom. För att kunna, ja men skivan är ju liksom, det är ju en del instrument och så på den och det vore kul att kunna återge det. Mm. Så jag fick idén faktiskt genom, jag tror det var för att du nämnde att jag hade snott trummisen från din kompis, Julia Ivansson heter hon. Hon spelar med Rebecca och Fiona bland annat, som jag tror också gjorde en grej där de åkte ut och DJade i ett år innan. de körde sin show liksom. Och jag tror inte jag tänkt på det sättet tidigare, att man kan liksom åka runt och finansiera en turné på det sättet. Jag har alltid tänkt, ja, det här är pengarna jag har, och vad kan man göra för det liksom. Men här försöker jag tänka lite mer proaktivt.
Men en turné är väl ändå ett liksom, det ska väl vara ett plusprojekt så att säga.
Jag vet inte om det är det. Ofta så ska det väl vara en promotion grej för en skiva man släpper.
Fast är det så fortfarande?
Ja, alltså det här är ju den konstiga grejen. Alltså folk började ju säga att när nedladdning började påverka skivindustrin och folk slutade köpa skivor, då gick gaferna upp istället och artister började turnera för att tjäna sina pengar. Jag förstår inte vad det kom ifrån överhuvudtaget. Möjligtvis att kanske, om man var liksom på Leonard Cohen-nivå då, för han är väl ofta exemplet på det, att kul att folk slutat köpa skivor, för nu har Leonard Cohen börjat turnera liksom.
Rest in peace.
Ja, precis. Men han, ja, det är klart att han kunde tjäna pengar på det. Jag kan inte det.
Okay.
Om jag inte åker ut solo och helt själv liksom.
Mm. Det känns ju som att du bara har spelat liksom på avlägsna platser de senaste, ja, sen du började.
Mm. Jo, men jag har liksom en liten så här puttrande karriär över hela världen. Aha. Jag har aldrig riktigt liksom så här fokuserat på en plats. Så att jag har ju liksom min lilla karriär i Australien och min lilla karriär i USA och så vidare.
Mm. Du bodde du i Australien?
Mm.
Varför det?
Jag var helt förälskad i staden Melbourne. Det var massa musik som kom därifrån som jag älskade. Och jag var nere där på turné och tyckte bara att det var så himla vackert. Och jag träffade jättefina människor där och bestämde mig helt plötsligt bara för att jag flyttar dit.
Okej.
Okay. Mm. Och i efterhand kan jag tänka så här, shit, hur gjorde jag det där egentligen? För att jag åkte verkligen bara dit, jag hade ingenstans att bo. Och sen så styrde jag upp det när jag var där liksom. Jag blev ett mer räddhågsen med åren, tror jag. Jag tror inte jag skulle kunna göra det idag liksom.
Men hisspitcha med Melbourne då, vad är det? Alltså, det är bra musik.
Mm, okay. Mycket bra. Det var ju många band som jag tyckte väldigt mycket om som kom därifrån, som The Avalanches till exempel, som jag har hämtat mycket inspiration från och så. Men sen så, när jag bodde där så fanns det en liten fantastisk mikroskopisk indie-lo-fi-scen med band som The Twerps och Dick Diver och så vidare. Band som verkade inom en genre som de kallade för Dole Wave. Alltså Akas pop skulle man kunna säga på svenska. Okay. För att allihopa var så här, allihopa gick på A-kassa så att de skulle kunna göra musik och sjöng om att de gick på A-kassa. Och hur de drömde om drömmar som egentligen inte var så där jättestora, typ att kanske åka till Geelong som är Australiens Borås skulle man kunna säga.
Okej. Okay. Alright. Hur länge blev du där?
Jag var där i 2 år ungefär.
Okej.
Okay. Och sen började det bli så krångligt med visum och allt sånt där. Så jag drog hem igen.
Du, nu är den här liksom miniturnén slut. Och nu, hur ser ditt liv ut nu vintern 16-17?
Det är mycket press och sånt som ska göras. Intervjuer och rep framförallt med det här nya bandet som jag satt ihop. Så det är väl mest det.
Mm.
Det är jättemycket som ska fixas. Videos ska göras och så.
Men du bor inte här i Stockholm?
Nej, jag bor i Göteborg.
Okay. Men det känns lustfyllt. När ska albumet ut?
I februari.
Okej. Okay. Mm. Är det det bästa du har gjort?
Svår fråga. Jag vet inte hur jag ska svara på det riktigt. Jag får säga så här, eftersom jag är precis i början av den här intervjusvängen liksom, så är jag just nu i en process där jag försöker förstå vad det har gjort. Och jag tycker väldigt mycket om det här med liksom de första intervjuerna jag gör innan jag börjar låta som en pressrelease och bara upprepa mig själv liksom.
Ja, just det.
Men just nu är det liksom en utforskarprocess där jag försöker förstå vad det är för någon skiva jag har gjort. Så jag kan inte riktigt svara på det just nu. Men jag antar att jag borde svara ja. Men jag vill inte säga det egentligen. Jag vill inte säga så här. Jag hatar den här grejen när man liksom ska vara så jäkla stolt över någonting. Det kanske är skitdåligt. Jag har ingen aning.
Jag tror inte det.
Okej. Okay. Mm. Jag tror inte det är skitdåligt heller. Jag tror att den håller en bra standardnivå i alla fall för den delen. Jag är väldigt glad över att det blir liksom en mer, vad ska man säga, att det blev en ganska färgstark skiva. Att den blev liksom poppig och uppåt. Det var så jobbigt att turnera med förra skivan. Den var så ledsen och liksom nertonad. Och det påverkade mig själv ganska mycket, tror jag.
Mm. Så, mm. Jag hörde en gammal intervju med dig med som min kollega Tommy Jönsson hade gjort i den här DJ 50 spänn.
Ja, just det.
Och då berättade du lite om hur du är som DJ. Att du så här, du tog Alla som inte dansar i våldtäktsmän som exempel på en låt som du hatar. Du vill hellre att liksom musiken ska, alltså att den ska lura sig på.
Ja, att den ska förföra.
Och det känns ju lite som att den nya albumen, den har ju element av det.
Ja.
Det är svårt att det är svårt att stå still.
Ja, men vad glad jag blir att du säger det. För ja, men det är väl så jag tänker på det, att det, jag vill ju liksom inte att jag vill ju göra musik som bjuder in liksom, mm. men som inte ger order.
Mm. Nu uttrycker jag mig lite svepande, men det finns dansantitet på samma sätt som Arthur Russell lite så.
Ah.
Smygdansigt.
Ja, just det. Ja, men det är ju liksom, det blir jag jätteglad att du säger. Det är ju, vad ska man säga, det finns ju den här grejen att man kan ju skriva en låt i 120 bpm som är en ballad, och sen så är det bara att sätta en kicktrumma under, så blir det helt plötsligt en danslåt liksom. Att det är en fin gräns mellan en jättelugn ballad och en discolåt liksom.
Mm.
Och jag tänker ju att de här låtarna går att spela som ballader också, med bara akustisk gitarr för den delen. Men att ja.
Vad roligt. Jag tycker det känns skit. Det var en jättehärlig platta, tycker jag.
Tack.
Du ska ju inte göra album.
Ska jag inte göra album?
Nej, har inte du gått ut och sagt det någon gång?
Jo, men det sa jag nog, tror jag, i början eller något sånt. Att jag hade svårt för album. Att jag tyckte om låtar. Det var det som betydde någonting för mig.
Mm.
Och album har väl blivit, jag har väl tänkt på dem från början som liksom greatest hits-samlingar ungefär. Alltså det, jag har ju sista två åren gjort ett projekt som heter Postcards, där jag släppte en låt i veckan på SoundCloud under ett år. Och ett projekt som heter Ghostwriting, där jag gjorde låtar och folks berättelser. Och två av de här låtarna från Postcards har ju hamnat på nya skivan. Så att det fungerar väl fortfarande så, skulle jag kunna säga. Den enda skillnaden är väl att jag har blivit mer intresserad av att försöka hitta ett sammanhang. Alltså i början så var det verkligen bara det här, de bästa låtarna som jag gjort under den här perioden, och ut med dem liksom.
Mm.
Och nu är det väl lite mer att jag väntar tills jag börjar förstå, tills jag kan hitta en röd tråd genom det jag har gjort ändå. Låtar som passar ihop på ett sätt, tematiskt liksom.
Mm. Om man har svårt att skriva, då sätter man sig inte i den sitsen så att man måste, så att säga, lovar omvärlden att man ska göra en låt i veckan. hade du kunnat göra 52 låtar utan att göra det där projektet, så att säga?
Alltså... Nej, men grejen var ju så här att det var ju precis därför jag gjorde det projektet. Jag hamnade i en period när jag tvivlade enormt på mig själv och kunde inte skriva överhuvudtaget. Okay. Jag hade... Jag vet inte riktigt hur det startade, men jag gick in i en jättejobbig period ett tag där och tyckte att allting jag någonsin hade gjort var värdelöst och allting jag gjorde blev bara skit liksom. Och gick en hel höst och bara deppade och kunde inte liksom ta mig ur sängen överhuvudtaget.
2014 får vi då anta, eller?
Precis, exakt. Och kom till en punkt där jag kände att jag måste verkligen ge mig själv en smäll på käften och sätta igång på något sätt. Tvinga mig själv att komma igång. Och att då skriva ett kontrakt med världen att jag kommer att jobba och göra en låt varje vecka i ett år. Det var det bästa jag kunde göra just då faktiskt. Mm. Det var liksom... Ja, men det blev liksom som att skaffa ett gymkort eller någonting och faktiskt, eller en personlig tränare kanske, eller jag vet inte vad man ska jämföra det med, liksom en, man fick sin lilla plikt där.
Mm. Vad lärde du dig under det där projektet då?
Men jag lärde mig lite grann det här som jag pratade om förut också, om att du vet, jag pratade om det här med att jag skrev mina mellansnack som skrev ner dem detaljerat och putsade på dem och så vidare. Jag lärde mig att vara mer spontan. För jag hade liksom bara några timmar på mig att sätta mig ner, skriva text och musik och spela in och ge ut det. Mm. Och,
vänta, varför hade du bara några timmar? Du hade ju ändå egentligen en hel arbetsvecka. Eller kunde ha haft.
Ja, men för det mesta var det ju någonting annat jag hade också på samma gång. Jag gjorde ju, samma år så jobbade jag samtidigt på albumet och gjorde en turné genom hela Sverige, genom småstäder, genom folks vardagsrum.
Ja, just det.
Som tog väldigt mycket tid att planera och så. Mm. Och gjorde ghostwriting som jag planerade också samtidigt då. Jag hade bara några timmar på mig där och få ihop det liksom. Och i början så var det total panik. I början satt jag hela arbetsveckan och stressade och hade panik och försökte komma på vad varje låt skulle handla om och sådär. Och till slut så fick jag ihop någonting och så insåg jag att nej, nu är det 51 veckor kvar liksom. Men efter ett tag så kom jag in i någonting där att jag skrev ner ett ord på bussen eller någonting. Och sen så satte jag mig ner och bara skrev någonting. Och ibland så blev det inte så bra. Det blev väldigt många låtar om att jag gick någonstans. Men vissa låtar blev helt nya också. Vissa låtar hittade liksom helt nya associationsbanor och ja, men som sagt, två låtar blev så bra att de hamnade på skivan och det är två av mina favoritlåtar. Så
nummer 17,
nummer 17 och jag tror det är nummer 29 också.
Okay.
Som fick en titel, den heter How We Met the Long Version. Ja, men liksom också så här att kunna skriva om saker som berörde mig eller intresserade mig just i den sekunden. Som kanske inte alls har någon betydelse så här 2 år efteråt. Liksom. Små, väldigt små saker. Liksom. Att kunna skriva om det, det kändes väldigt skönt också. Mm.
Har du testat meditation?
Nej, men jag tänkte jag ska göra det. Har du det?
Mm, ja, jag har pratat lite om det i podcasten kanske, men för ett år sedan ungefär så gick jag en kurs i transcendental meditation.
Mm.
Och jag tänker också just i det här med, ja, men kreativiteten. Mm. Ja, och liksom, fast nu verkar ju inte det ha varit ett så jättestort problem för dig, i alla fall inte liksom, du fick ju ordning på det där och har gjort 52 låtar.
Mm.
Men att slutföra någonting, liksom, jag tror att det, meditationen har väldigt bra, liksom, ja, men det är väldigt bra för den aspekten av skapandet.
Ja, att man, just det, ja, precis.
Ser just ihop det. Någonting.
Ja.
Men har du haft problem med det? Har du mycket halva låtar?
Jag har väl haft svårt att göra klart saker. Mina senaste två skivor har ju tagit 5 år mellan liksom. Men det har nog inte varit liksom, det har varit skivorna i sig som varit svåra att få ihop, snarare än låtarna då.
Vad betyder det?
Men det har handlat mycket om att hitta vad de handlar om, hur de passar ihop och så vidare. Och ja, men det är väl framförallt det, tror jag. På den här skivan, den gick igenom massa olika teman, och jag försökte hitta liksom, jag försöker ju aldrig skriva på enbart ett tema såklart, men ändå försöka hitta någonting som binder samman alltihopa. Det känns väldigt viktigt för mig. Och ja, på den här skivan gick jag igenom massa olika regler och teman liksom, innan till slut någon, en kompis till mig, min före detta basist, påpekade att ja, men, i stort sett handlar det nu om att det är en massa olika karaktärer som möter sina rädslor och sina tvivel, att det är liksom det som binder samman alltihopa. Och det var väl där jag började se vart den var på väg liksom.
Men är det så du, alltså måste du ha dem där liksom, något slags dogm kring vilken du gör ett album?
Ja, jo, men jag tror att jag känner ändå det, att jag kan ju tycka liksom att en, jag gillar ju när någonting håller samman det man gör på något sätt. Det kan vara ganska löst egentligen. Det kan vara till exempel som med Postcards, att det är snarare en ram kring hur man ger ut det. Eller så.
Jag tycker det är så sjukt inspirerande. Gjorde inte Marit Bergman någon liknande?
Jo, hon hade någon prenumerationstjänst, tror jag. Där hon, man kunde signa upp och så fick man en låt i månaden eller något sånt.
Ja, just det. Ja,
jag minns att när jag började med projektet så sa Marit till mig att alltså, kan inte fatta att du ska ge dig in i det där. Du kommer vara så trött på det vid slutet av året liksom.
Mm.
Och det var ju kämpigt såklart, men ja, men väldigt givande. Alltså det var väldigt emotionellt när jag postade den sista låten och insåg att jag lyckades faktiskt göra 52 låtar i år.
Mm.
Det var så emotionellt att det kom några små tårar.
Liksom, lärde du in någonting också om så här, alltså hur mycket de lyssnades på?
Nej, men det finns någon statistik på det där, men jag...
För jag såg det också, att liksom ettan hade så här väldigt, väldigt många lyssningar.
Ja.
Och sen så tvåan också. Och sen, ja, så liksom, alltså...
Ja, men vem har den... vad heter det? Det är väl ingen idag som riktigt orkar ta sig igenom 52 låtar. Det är nästan ingen som orkar ta sig igenom ett album idag med så här... Spotify-generationen liksom.
Men, ja, du tänker ju så, att man börjar liksom uppifrån och sen så var, aj, fan, nu fick jag tvätt stugan.
Jag tror att det handlar om att man, att ettan, det var väldigt mycket press just när första låten kom ut där. Det var många som skrev om det, många som gick in och lyssnade.
Mm.
Och sen tror jag att det var många som fortsatte lyssna ett tag, och sen så, ja, men det är klart att efter ett tag så blir det inte lika hett längre, måste jag säga.
Mm.
Vilket är synd, jag tycker några av de bästa låtarna ligger på slutet. Men ja, jag började få lite rutin på det.
Säg tre till då som man borde lyssna på.
Jag tror att det är nummer 40 som är en låt jag gjorde med Annika Norlin. Som blev väldigt fin, där jag skrev vers 1 och en refräng. Och sen så skickade jag låten till henne med en instrumental liksom. Så hon fick skriva vers 2 och den refrängen. Och så spelar hon in sin sång på en iPhone bara och skickar över till mig.
Okay.
Mm. Och den blev faktiskt väldigt fin. October 5th, 2015.
Red moon. What kind of romantic misses out on a celestial event? A few enthusiasts had gathered round the bridge,
suddenly when the moon came up around the bend. I read somewhere that this won't happen for another 18 years. 18 years ago I was 16. 18 years from now
här, för att, även om jag är ju, du har liksom funnits i min begreppsvärld väldigt, väldigt länge, så är du är ju inte, jag vet mer om andra människor, om vissa andra människor, än jag vet om dig. Men om jag ställer den här frågan då, så får vi se hur du svarar på den. Hur började allt för dig?
Ja, det började väl med att jag började, en kompis ringde och frågade mig om jag ville spela ett band.
Hur gammal är du då?
14-15 tror jag. Och jag hade aldrig spelat musik förut överhuvudtaget. Och hade aldrig kommit på tanken att spela ett band överhuvudtaget. Men jag visste att han inte heller kunde riktigt spela. Och det var liksom en skojgrej bara. Så jag började spela bas. Det var det enklaste instrumentet som fanns.
Du är född 81. Hade man ingen hårdrocksperiod då?
Jo, det var väl lite runt den perioden också. Jag var väl med några hårdrocksband och sådär. Men jag var väl aldrig riktigt... jag gick inte sådär jättedjupt i det liksom. Jag hade väl någon Iron Maiden och Metallica-period och så. Absolut.
Hur känner du för den musiken idag?
Jag vet inte. Det finns några av de här gamla låtarna som... Jag gillar de här hårda låtarna som är riktigt hårda. Liksom. De här gamla Slayer-låtarna från deras första och de här gamla Metallica-låtarna och sånt. När det känns mer som någon slags... Jag vet inte, det fyller någon slags funktion där när det bara är så här... som någon slags ångvältsgrej liksom. Det kan jag gilla.
Jag är ju till och med ännu äldre än du.
Ja.
Men jag har någon slags cykel där jag återkommer för att... Metallica var ju för mig i alla fall det bästa bandet i världen mellan jag var liksom 13 och 15 kanske. Och det har visat sig att det går liksom inte att reversera. Alltså det kommer alltid vara det tror jag.
Ja.
För en gång om året i alla fall så måste jag, eller typ. Och nu har det visat sig att min 8-åring också tycker om Metallica. Det är jättehärligt. Det har verkligen någonting. Jag återkommer till det.
Men jag återkommer till Nirvana ganska mycket. Faktiskt. Och det är lite sådär kluvet, för det är inte så mycket jag får ut av musiken i sig tror jag, utan det är mer de lösa trådarna som fanns kring Nirvana. För Nirvana var ju en fantastisk plats att börja intressera sig för musik med. De var ju, till skillnad från många andra band, ingen återvändsgränd, utan Kurt Cobain var ju väldigt öppen med alla band han hade inspirerats av. Så från Nirvana så kunde man ju ta sig till liksom Marine Girls, där Tracy Thorn spelade, som jag jobbat med sen efteråt och som jag var ett jättestort fan av. Så det var ju så jag upptäckte henne, genom att jag läste att Kurt Cobain var ett Marine Girls fan liksom. Och vad var det mer, TV Personalities, alla de här små indiebanden och så. Så jag återkommer ibland till deras gamla bootlegs och B-sidor och sånt där när de gjorde lite annorlunda grejer.
Vad är dina känslor kring Foo Fighters?
Foo Fighters, nej, jag har inga känslor uttaget, tror jag. Jag hade deras första skiva, minns jag, när jag var 14-15, när den kom ut. Men jag minns inte ens hur den låter, om jag ska vara ärlig.
Det är okej. Okay. Om jag har tolkat din musik rätt, så är, din pappa är eller var social worker, vad heter det?
Socialsekreterare, ja, precis. Nu är han väl nämnd sekreterare, tror jag det heter, men... När jag växte upp så, eller i alla fall när jag föddes, så jobbade han väl på Volvo för mig, körde truck och så. Men utbildade sig till socialsekreterare på 80-talet där.
Okej, okay. Och vad gjorde din mamma? Eller gör?
Jobbade på blodcentralen som, vad heter det, biomedicinsk analytiker. Hon jobbar kvar där också, med, fast som kvalitetssamordnare för okay. tiden.
Är du medelklassunge?
Jag vet inte hur man definierar det där exakt, men ja, alltså pappa är ju, han utbildade sig på 80-talet i alla fall, så då är det väl
ja, eller möjligen så finns det en klassresa där då.
Ja, det kanske det finns, ja. Jag har aldrig riktigt vetat hur man exakt definierar det där faktiskt, men
då kanske det inte har spelat så stor roll för dig. Eller?
Jo, men alltså det som spelat stor roll har väl varit att jag växte upp ute i Hammarkullen utanför Göteborg. Och när jag började på gymnasiet så var det in i stan. Och det kändes ju som en klassresa.
Okay.
Det kändes ju som någon slags, jag vet inte, kulturell klassresa kanske. Mm. Där jag blev liksom varse om nya koder och liksom, det var mycket saker från den tiden som var väldigt förvirrande för mig, minns jag. Så här saker som det var väldigt mån om att passa in i det här nya, som handlade om helt nya hierarkier, och där liksom det var en viss makt att kunna vissa saker om populärkultur till exempel, vilket var inte alls hade någon vikt ute i Hammarkullen.
Samma då? Alltså att du var nere med Beverly Hills?
Nej, men snarare kanske att, jag tror jag sagt i några intervjuer att jag upplevde det som att på gymnasiet så var de som lyssnade på Morrissey, det var de som var mobbarna. Och det är ju inte, det är egentligen det är inte sant, men det jag menade var att där fanns makten liksom. Det var liksom, medan i Hammarkullen kanske det var en stor grej att vara jättebra på fotboll eller att kunna springa jättesnabbt eller liksom. Så.
Ja, jag förstår. Och hur var det liksom, om vi bara innan du började gymnasiet så här, hur var det att vara Jens Lekman typ när du var 10?
Ja, vem var jag då? Jag var ganska liksom, höll mig för mig själv ganska mycket. Jag var ganska tystlåten. Jag hade en punkt när jag gick på mellanstadiet och fick göra någon slags skolpjäs där jag och min kompis satte upp någon slags skolpjäs på avslutningen där vi var Ronny och Ragge.
Okay.
Där hände någonting, tror jag. Det var liksom någonting som vaknade till liv. Att jag hittade någon slags röst där plötsligt. Jag var så fascinerad av att jag kunde stå på en scen och liksom, att jag vågade göra det. Och fick väldigt mycket liksom beröm, och folk kom fram och var så här, vad kul det var.
Mm.
Kul att du var Ronny liksom. Kul med de här polisongerna som du har limmat fast i facet. Och, jag vet inte om det är liksom att jag minns första gången jag gick upp på scen och skulle spela mina första låtar, att någonting i mig var så här, men det är lugnt för du har gjort det här, kommer du ihåg när du var Ronny liksom. Så någonting där la väl grunden ändå, tror jag.
Mm.
Det känns lite hemskt att göra den länken nu när jag gör det, men det, jag tror det är sant ändå.
Ja, varför är det hemskt?
Nej, jag vet inte. Jag önskar att jag hade något... Nej, jag vet inte.
Nej, men alltså att du typ hade gjort Shakespeare eller något mer liksom finkulturellt. Men det säger väl någonting om din samtid också?
Ja, men absolut. Mm. Jag tyckte ju Ronny Ragge var skitroliga när jag var 11 liksom.
Ja, men de var det.
Ja.
Mm. det är rimligt. Det är
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Lustigt det där, för att jag misstänkte nämligen att du hade... När jag skrev frågor till dig så tänkte jag på det här med liksom... Varför är du så tyst, Jens? Och liksom, men jag misstänkte att det skulle finnas någon arena där du liksom fick ta plats.
Mm.
Och det var hon i Urage först.
Ja, det blev ju så.
Ja. Och sen då, hur gammal var du när du spelade dina liksom egna låtar?
Jag började skriva där någon gång när jag var 15, precis efter att vi startade det här bandet. För det satte ju igång jättemycket, verkligen.
Vad hette bandet?
Det första bandet... var döpt efter en Offspring-låt som heter Genocide.
Okay.
Och jag minns att vi spelar i Hjällbo kyrka utanför, ja, Hjällbo ligger precis bredvid Hammarkullen. Och att prästen ska introducera oss och ställer frågan, ja, ni heter Genocide, det betyder folkmord. Hur kom ni på det namnet? Och jag hade ingen aning om att det betydde folkmord i taget. Jag tyckte bara det var en bra låt med Genocide, eller vad säger jag, med Offspring. Mm. Så det var en ganska jobbig situation där. Jag minns att sångaren bara sa att, ja, det var Jens där borta som kom på det, så du får fråga honom. Sen minns jag inte exakt vad de andra banden hette efter det. Jo, jag ska säga det också med Genocide, att där var vi med i Rockslaget.
Okej. Okay.
Jag vet inte om du känner till det. Det var liksom, det var en stor tävling i Göteborg där alla band fick tävla mot varandra i olika stadsdelar.
Mm-hmm. Nej,
och vi fick en fruktansvärd recension som var, det var liksom en lång genomgång av alla band, och sen på slutet så stod det att vi borde lägga av, liksom. Vi borde hitta något annat intresse än att spela musik. Och vi var ju inte speciellt bra heller för den delen. Men jag minns också att jag har kvar den där t-shirten som man fick med alla bandnamn på. Jag hittade den för ett tag sedan. Och det var helt otroligt vilka band som var med i den tävlingen just då. Det var Hammerfall. Långt, alltså det här var ju, de var inte alls kända. De har inte släppt en skiva, tror jag. Bad Cash Quartet. Jag tror Timo Räisänen var med. Men det bandet som vann det året, det var Lok.
Mm-hmm. Aha, minst okay. Ja,
Luke står när de andra faller.
Just det. Mm.
Så en liten bit musikhistoria där.
Verkligen, men det där är lite lustigt, för att när jag tänker på dig nu, det här har jag inte tänkt över så himla noga, men jag funderar på, när jag tänker på musik från Göteborg, så är det liksom, det är som att det kommer med en tjock hud. Och så känns det som att du alltid har varit så tunnhudad på något sätt.
Mm.
Ligger det något i det här?
Vad tänker du på med tjock hud? Vilka band tänker du på då?
Ja, men jag tänker att det kommer liksom med en viss... alltså Timo Räisänen skulle också kunna vara en känslig typ. Men då har han liksom kompenserat det genom att vara så här tjo och kimmig på ett bra sätt.
Mm.
Men om man tänker på så här Broder Daniel eller liksom Bad Cash eller... Det måste ju finnas sensibla människor från Göteborg också, förutom du. Men det var bara det att jag inte kommer på några. Nu tänker jag liksom på Soundtrack också, som också känns som ett så här starka killar. Som...
Ja, men det finns en sån rocktradition i Göteborg, absolut, från gamla tider liksom och så. Nej, men alltså, jag vet inte, jag tänker... Lale kanske, hon är väl ganska...
Supersensibel.
Ja, precis. Ja, vi spelade ju band när jag var 15 också.
Okay.
Hon gick också på Hammarkullskolan. Bodde i Hammarkullen. Det var det inte så jättelänge, det bandet. Men jag minns att vi satt och spelade våra egna låtar för varandra när vi var 15 hemma i mitt sovrum.
Okay.
Och att jag kände väl någon slags... För det var ju, men absolut, när du säger det nu så kommer jag att tänka på att runt den tiden så skrev jag ju skrev de här ganska känsliga låtarna och jag var intresserad av att göra den sortens musik. Jag lyssnade på rockband men gillade deras liksom känsliga låtar. Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness, som är 28 låtar. Jag brukade göra liksom ett mixtape där jag tog ut de 10 känsliga låtarna och lyssnade på dem liksom och tyckte att varför gjorde de inte det här istället?
Mm.
Men det fanns ju den här grejen att jag skulle ju inte kunnat gå upp på ungdomsställets, fritidsgårdens lokalscen och spela känsliga låtar, utan det som gällde var att man skulle köra hårda låtar. Det var ju en ganska stark hårdrockscen, det fanns en ganska stark hiphopscen också för den delen. Men man skulle ju vara hård liksom. Det var ju helt klart en grej. Och jag minns den här känslan av att jag och Lale spelar våra låtar för varandra. Och att jag känner att okej, det finns, man får lov att göra det här ändå.
Mm.
Man får lov att spela de här känsliga låtarna. Man kan få göra det lite i smyg liksom. Man kan få försöka släppa det på något sätt. Det kanske inte går att köra det live, men... Det finns liksom.
Men, och hur gammal är du då när ni sitter där i sovrummet?
Jag tror jag var 15.
Och hon är 14, då 13 typ, eller?
Ja, jag tror det. Jag tror att hon gick i 7:an eller 8:an och jag kanske gick i 9:an eller precis gått ut 9:an eller något sånt.
Men fattade du att det skulle bli något av henne?
Ja, absolut. För att Hammarkullskolan hade en melodifestival varje år där eleverna fick skriva låtar och framföra dem. Och då minns jag att jag sitter med mina hårdrockskompisar och kollar på genrepet. Och att vi sitter och garvar åt alla låtar. Och, för att det var ju liksom mycket smör liksom och sådär. Och sen så kliver hon upp och sjunger en ballad och det blir helt tyst. För vi hade liksom aldrig hört en så vacker röst förut överhuvudtaget. Så det var helt givet från den första gången jag såg henne på scen där att hon skulle bli jättestor.
Mm. Du får ta en fika med henne när du är i LA nästa gång.
Ja, just det. Det är där hon bor nu. Ja.
Jag tror det.
Ja.
I alla fall sist jag kollade. Kan inte du berätta om din dialekt? Jag vet inte om du kan... Kan du teoretisera kring den?
Jag har inte min dialekt. Alltså jag har ju ingen dialekt. Den påverkas av vem jag pratar med. Och anpassa sig till den personen. Så igår till exempel när jag gick upp på scen, då hade jag hängt med norrlänningar hela kvällen. Så då gick jag upp och pratade någon slags konstig norrländska eller någonting. Och nu eftersom jag sitter och pratar med dig så tror jag att den blir mer rikssvenska eller stockholmska. Eller jag vet inte vad. Jag tror att det finns någon, alltså vi pratade lite grann om det där med klassresor och kulturell klassresa och så vidare förut. Jag tror att det fanns en grej, jag tror jag pratade extremt bred göteborgska när jag gick i grundskolan. Och sen när jag kom in till stan så tror jag att jag insåg att det var ganska fult att göra det. Att folk inne i innerstan i Göteborg pratade mer nedtonad göteborgska. Och att jag tonade ner den också då. Och att den började försvinna under en tid där.
Okej.
Så, jag vet inte.
Kände du dig aldrig riktigt hemma?
I Göteborg?
Ja.
Mm. Nej, alltså nu mer på sistone kanske, att jag börjar känna mig mer bekväm med innerstan. Alltså jag var väldigt gammal när jag insåg vad den första gången jag var på Järntorget. Du vet vad Järntorget är, eller?
Nej.
Nej. Järntorget är ett stort torg där alla de här där liksom spelställena och restaurangerna ligger och så i Göteborg.
Okej. Masthugget vet jag.
Ja, men precis bredvid Masthugget, okay. Vid långgatorna där.
All right.
Jag tror att jag var liksom, ja, men det var första gymnasieålder som jag var på Järntorget första gången, eller Vasaplatsen för den delen. Jag åkte ju inte in till stan när jag var liten.
Du hade inget intresse av det?
Jo, eller åkte in till liksom, du vet, Femman, Nordstan, de här köpcentrumen och typ kollade tv-spel liksom, men inte för att åka in till stan så. Det, jag kände mig inte hemma där överhuvudtaget. Så det var väl det, tror jag.
Mm. Alltså, den här blygheten som vi pratade om förut. Nu känns det som att nu sitter du här i den här intervjusituationen och känns väldigt hemma. Mm. Eller liksom så. Men har du kvar blygheten också?
Jag gillar inte egentligen att slänga mig med de här uttrycken som introvert och sådär för mycket. Men jag har väl lite grann av det där att jag tycker om att vara i mitt eget sällskap liksom. Eller man ska säga att jag är inte speciellt extrovert i alla fall. Men jag har ju lärt mig det här ändå. Som jag gör det här, jag står på scen och jag pratar med jättemycket folk hela tiden. Så det har ju inte gått att... Nej, jag hade nog inte klarat det annars, tror jag.
Mm. Men det är faktiskt, det är märkligt nog ganska vanligt att människor som är väldigt blyga ändå liksom väljer ett jobb där de ska stå på scen eller någonting sånt.
Är det så?
Jag tror det. Uh-huh. Jag tycker det känns som att det är, jag har ingen lång lista, men om jag skulle gå igenom alla värvet personer som har, eller alla människor som har varit här, så tror jag att det är så, jag kan säkert få ihop 25-40 stycken i alla fall som... Mm. Skulle beskriva sig själv som grundblyga.
Det kanske är för att det blir en utmaning som blir rolig och spännande för dem. Jag kan ju känna det bara att gå upp på scen där och vara Ronny Ragge. Liksom, att det var ju, det spännande där var ju att det var jag som gjorde det, trots att jag tyckte det var otroligt obehagligt och väldigt olikt mig. Så drogs jag till det på något sätt. Så. Mm.
Om man nu ska gå upp på scen och spela Jens Lekman-låtar eller vara Ronny och Ragge, då är det på något sätt du äger den situationen, för du vet vad du ska göra.
Ja, det är sant. Det är helt klart.
När du möter en omvärlden på en fest så kan du säga någonting fel, därför att du bestämmer inte vad människorna...
Nej, precis. Nej, men det är sant. På en fest eller någon sån tillställning så är jag inte den som håller låda direkt.
Nej, det är... men har du dödat många parter i ditt liv?
När jag var yngre så tror jag att jag gjorde det en del. Okay. Att jag var liksom, just eftersom jag var ganska tyst och folk fick för sig att jag, kanske att jag var på dåligt humör eller att jag var sur, eller du vet, folk blir provocerade om man är väldigt tyst. Jag vet inte exakt var det där kommer ifrån, men jag minns att folk blev verkligen förbannade på mig och tyckte att jag var oförskämd, eller liksom att jag på något sätt, att jag pajade stämningen liksom. Det där tyckte, för det blev liksom en ond cirkel av det också till slut, att jag visste inte hur jag skulle hantera det riktigt.
Du skrev en låt om det som heter Black Cab.
Ja, någonting gott kom ju ur det.
Ja. Den här liksom collage-tekniken som ju blev ditt sätt att göra musik på. Hur hittade du den?
Jag började väl med... Jag började med lite olika... Pappa hade lite olika bandspelare hemma. För att han sjunger i en kör. Han har gjort det ända sedan jag föddes i stort sett. Och har hållit på med att spela in kören och sådär. Så, och det var en bandspelare som var väldigt rolig, för att den hade två kassettdäck och man kunde göra sådana här overdubs på den. Så jag började...
Vad betyder det?
Alltså att man, till exempel att man kan lägga en gitarr och sen så kan man lägga så tog jag det bandet i andra kassettdäcket och så la jag in en ny kassett, spelade den samtidigt och då kunde jag spela ovanpå den gitarren med en annan gitarr till exempel. Som man gör när man spelar in, fast det här var ett väldigt primitivt sätt att göra det på.
Det var som en tvåkanalsporta typ.
Ja, precis. Och där någonstans så blev jag väl fascinerad över att jag till exempel kunde ta ljud, jag kunde spela in ljud från någon skiva eller någon slags så här field recording, alltså att jag spelade in ljudet av ett tåg som åkt förbi eller någonting och bygga på det. Och någonstans så hittade jag en artist som heter Dave Fischoff som låg på det här skivbolaget Secretly Canadian som jag ligger på nu. Som gjorde just musik av gamla inspelningar som han hade hittat på loppisar och ljud som han liksom spelat in från radio och sådär. Och där kom någonstans intresset för det här med collage-teknik. Han kunde liksom göra en låt där han spelade in någon operasångare som han har hittat på någon sån här långdistansradiokanal som plötsligt kom in i slutet på låten och på ett väldigt så här spökligt sätt. Och jag var väldigt inspirerad av det. Sen hittade jag The Avalanches och började intressera mig mer för liksom samplingar och så.
Mm. Hur gjorde du det i början då, rent tekniskt liksom?
Jag hade väl ett crackat program på datorn som jag jobbade med.
Okej. Okay. Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite om dina samplingar. För ett tag så verkade det som att du skulle försöka sluta skriva med hjälp av det.
Mm.
Men nu är de väl ändå tillbaka?
Ja, till viss del så är de det. Eller det finns bara två samplingar på nya skivan.
Okej. Okay.
Men de har en ganska stor roll där. Det är liksom två låtar som är helt byggda nästan på en sampling.
Men om du i början använde något crackat Cubase eller vad det var och idag, hur gör du det idag då?
Alltså, finns ja, det men det är väl samma egentligen. Alltså, bara att jag har gjort The Decent Thing och köpt programmet.
Okay.
Men det är ju fortfarande samma liksom datorinspelningsprogramsgrej så.
Kan du tvätta samplingar också? Alltså, hur gör man?
Tvätta? Hur
menar
ja, men
jag du? Tänker till exempel, kan du få loss, alltså kan du ta bort saker från dem som du inte vill ha?
Ja, jo men det finns lite tricks. Det går inte att göra vad som helst. Men det finns ju tricks som att gamla inspelningar från 50-60-talet till exempel, då gick man ju bananas på det här med stereo. För man tyckte det var så coolt att man kunde göra grejer i stereo. Så man la ju typ allting i höger och sen så la man sången i vänster till exempel. Eller ja, men mycket genom att panorera höger och vänster så kan man få loss vissa delar ibland. Så det har jag gjort en del. Sen finns det ju andra sådana här sätt att få loss sången eller att få bort sången och så vidare. Det är så folk gör typ karaoke-versioner låtar ibland. Så det finns lite olika tricks.
Men och liksom hur du hittar de här samplingarna genom åren, har det sett likadant ut hela tiden? Har det alltid varit så här att gå och leta efter vinyl eller hur har du gjort?
Ja, men ganska mycket så, för att det har liksom blivit en ett lite av en ceremoni eller man ska säga, en del av skapande processen där jag haft den här lördagen när jag gått till Saronkyrkan second hand i Göteborg eller vad det nu varit. Och så har jag gått igenom den där skivbacken och det känns som en känns som att gå och lägga ut sina nät som en fiskare eller någonting. Och sen att sitta efteråt med en kopp te och lyssna på de här skivorna och leta liksom. Det är inspirerande.
Av dina låtar så är nog You Are The Light den som jag har lyssnat mest på.
Mm.
Det blåset till exempel, var kommer det ifrån?
Det är ju inspelat av Stefan Sporsén, alltså som spelar med Håkan och
Augusti-familjen. Så det har du skrivit, eller det har han arrangerat åt dig?
Ja, precis, exakt. Okay.
För det antog jag bara var någon sån här gammal...
Ja, men jag tror att det byggde på någon sampling från början, jag kommer inte ihåg vad det var nu. Men att liksom jag använde mig av en sampling först, men vi gjorde om det helt liksom när vi Jag gav låten till honom och förklarade ungefär hur det skulle vara och så skrev han någonting nytt till det.
Okej. Ja, vad mäktigt. Mm. Om det var helt liksom fritt att bara blåsa på, skulle du använda samplingar med då? Om du inte behövde klära dem och så?
Jag vet inte. Men när jag gjorde förra skivan så så försökte jag faktiskt röra mig bort från dem av estetiska skäl. Eller liksom för att kunna... Jag kände lite grann att jag blev så fast i det också. Det finns ju ett problem som är också att när man har tillgång till alla ljud i hela världen, vilka man har genom samplingar, så kan det bli ganska plottrigt och liksom, det är svårt att hitta en linje i det ibland. Jag tycker nog om det ganska mycket som det är nu på nya skivan, där det bara är några få samplingar som fått vara tongivande liksom. Snarare än att göra de här jättestora kollagen med allt möjligt liksom.
Vi pratade tidigare om det här med att du är precis i början av din pressvända nu med skivan liksom. Och då sa du att du vet inte om det här är det bästa du har gjort.
Men
behöver din musik nå andra människors öron för att du ska veta det?
Ja, jag tror det. För att jag är så fruktansvärt nära i processen att jag har svårt att avgöra vad det har gjort liksom. Och det handlar kanske inte så mycket om responsen som om jag lyckats göra någonting som jag, om jag lyckats få fram någonting som faktiskt fungerade, som jag kan vara stolt över. Men jag är bara för nära i processen för att kunna avgöra det. Men det fanns ett element i den här skivan av att på slutet i alla fall, av att en känsla av att nu skiter jag bara i det här och nu vill jag, det får liksom gå åt helvete om det går åt helvete liksom. En ganska skön känsla av att det var mycket saker som jag fick bråka om skivbolaget och som jag kände till slut att jag ska bara ha det på mitt sätt liksom. Det var en ganska så här frigörande känsla på många sätt.
Men vem är det som bråkar? Alltså är det någon som bråkar med dig på ett dåligt sätt på ditt skivbolag?
Nej, men alltså alla som jobbar i musikbranschen just nu är så himla rädda för att det ska gå åt skogen med saker man har investerat pengar i och så. Och det är förståeligt såklart. Så det handlar ju liksom om låtordning och vilka låtar som kom med och så vidare.
Har du vaskat hits?
Nej, men jag kan försatt dem i fel ordning.
Okay.
De vill ju gärna att de ska vara liksom... du vet, precis i början av skivan på sida A och sida B. De tänker i vinyl tror jag just nu.
Aha, okej.
Okay. Och jag hade väl en tanke om en ganska fin tematisk känsla där på skivan med att första låten heter ju To Know Your Mission. Och liksom sätter scenen på ett väldigt fint sätt tycker jag. Jag var väldigt mån om att det skulle vara den första låten. Medan de ville liksom ha en singel, någon liksom dansig direkt låt där istället.
Men vem bryr sig om låtordning nu för tiden i digitala eran?
Jag bryr mig av liksom personliga anledningar. Jag vill att det ska vara som jag vill ha det. Men för att jag tänker på skivorna som någon slags film eller roman eller jag vet inte vad. Men medan skivbolaget är mer att det ska, liksom, det ska ta tag i någons... vad heter det? Uppmärksamhet.
Mm. Vi pratade om det förut, men du har ju turnerat med två komiker som jag har intervjuat. Har du gjort det flera gånger sedan?
Nej, det var nog enda gångerna som jag gjort det med komiker, ja.
Var det din idé?
Ja, det var min idé. Det började väl med att jag träffade Todd Berry på en festival i Chicago. Och jag var ett väldigt stort fan. Och gick fram till honom och så sa jag... ursäkta, men är du Todd Berry? Och han sa, ja. Och då någonstans insåg jag att jag har ingen aning om vad man säger till en komiker som man gillar. Ska man säga, jag tycker du är rolig? Eller är det liksom att förminska konstformen på något sätt? Eller du vet, en musiker skulle jag kanske kunna säga, ja, men dina låtar har betytt väldigt mycket för mig. Och, man kan vara kanske mer känslomässig på det sättet. Mm. Så det slutar med att jag råkar säga, your comedy means a lot to me. Vilket jag tror han tyckte var jättekonstigt.
Jaha,
okay. Jag vet inte, eller liksom det känns så här, kan man säga så överhuvudtaget? Att någons komedi eller någon stand-up har betytt väldigt mycket för honom. Ja, men det kan det väl. Men då frågade jag bara så här, skulle du vara intresserad av att komma till Sverige och göra lite spelningar? Och så han, absolut, det skulle vara jättekul.
Mm.
Så då satte vi upp en turné här i Sverige. Och det var väl inte, det var väl, det gick väl lite så där på sätt och vis. Det var väl inte riktigt så här helt naturligt, tror jag, här att ha en komiker som förband liksom. Och
han var ju inte heller, och det är väl inte nu heller direkt något jättenamn i Sverige.
Nej. Det, jag tror att nu har han, jag vet att han för något år sedan eller två gjorde en stor show här i på Rival som ändå väl var utsåld, tror jag. Men just då var det ju ingen direkt som kände till honom. Och han är ju en väldigt rutinerad komiker. Men det blev ju lite så här, blev ju lite konstig stämning på vissa ställen där folk inte riktigt fattade grejen. Folk ville mest dricka öl och mm. Men jag minns att vi spelade i, vad kan det ha varit, någonstans typ Hässleholm eller något sånt där. Och jag tror att nästan hela publiken var 14-15 typ. Och kunde vi inte sådär jättebra engelska. Och han kommer ut och börjar göra ett skämt om någon man som har sett stå och onanera vid en bankomat. Det är ett jätteroligt skämt som handlar om att han först inte förstår varför han gör det och blir äcklad. Men sen kom på att han har ju någon gång också kollat sitt saldo och blivit, du vet, man blir glad. Men då liksom drar den där skämtet då om att han ser a man masturbating by an ATM. Och det är ingen som vet vad en ATM är liksom, på den här fritidsgården i Hässleholm. Så det blir helt dödstyst, liksom. Det är ingen som skrattar överhuvudtaget. Och jag får panik och går ut och vill inte liksom vara med om den här upplevelsen. För det är ju någonting väldigt smärtsamt när en komiker bombar på det sättet. Så.
Mm.
Men sen så har jag publiken liksom står och tjoar och kommer ut. Och då står alla och liksom så här ropar Facebook, tror jag det var. Och det här har någonstans insett ändå att ja, men jag måste ta ner det här på en nivå som de förstår. Sen har det dragit något skämt om så här MySpace mot Facebook eller någonting. Och fått hela publiken med sig. Så att han var ett oerhört proffs på det sättet.
Mm. Nästa gång du träffar en ståuppkomiker och inte vet vad du ska säga, så tror jag att, så här, att du är jätterolig. Det funkar bra, tror jag.
Ja, jag tror också det.
Ja. Och Tig Notaro då?
Tig träffade jag genom Todd. Och då var jag redan ett väldigt stort fan. Det här var ju ganska länge sedan. Det var ju långt innan hon blev jättekänd, så. Mm. Och frågade där också direkt, bara, skulle du vilja vara intresserad av att göra en turné ihop? Så vi gjorde västkusten på USA tillsammans. Mm. Och hon var väl lite mer naturlig där, för att hon, dels för att det var en engelsktalande publik. Hon bodde i LA då. Hon är så otroligt bra på det här med att improvisera och liksom involvera publiken och så. Mm. Så det, ja, men det var väldigt inspirerande. Och vi är väldigt goda vänner fortfarande. Och så.
Mm. Men det här var ju rätt länge sedan. Alltså, hur kom det sig att du hade koll på de här ganska independent... det var ju liksom inte, det var inte Jerry Seinfeld, så att säga.
Nej, shit, tänk om man hade haft Seinfeld på turné. Men,
hade du föredragit det framför...
Nej, gud, nej, jag är inget fan av Seinfeld på det sättet.
Jag misstänkte det.
Jag lyssnade en del på comedy alltså när jag var tonåring också, för den delen. Alltså då var det väl de här farliga komikerna som var lite coola, typ Bill Hicks och sådär. Och sen så, jag vet inte, det har liksom följt med väldigt länge. Och alltid varit väldigt dragen till det här med de här komikerna som varit lite mer indie, lite mer annorlunda och använt berättandet, liksom, berättat historier eller gjort det till någon slags konstform av något slag. Alltså när jag var och såg Maria Bamford till exempel för några år sedan, jag tyckte att det var som att gå och se jazz typ. Det var ju som att hon var i en helt egen värld, hon gjorde något helt nytt verkligen. Ja, men som att höra den här Tig Notaro-showen, den som blev väldigt känd, den här Liv, när hon berättar att hon har cancer och allt fruktansvärt som har hänt i hennes liv. Det var ju också, så kändes så otroligt kraftfullt och nytt på många sätt. Men vad hette hon nu? Det var ju en annan som gjorde något liknande också, jag tror det var Julia Sweeney, vet du om det är? Nej. Som höll på med Saturday Night Live och så. Hon gjorde också en show där hon skulle prata varje dag om vad som hänt i hennes liv. Och under den här tiden så fick hennes bror cancer och sen fick hon cancer samtidigt under den här perioden. Och hon pratade om det på ett väldigt öppet men samtidigt väldigt komiskt sätt. Ja, men jag har alltid varit dragen till liksom stand-up som en form av berättande. Mm.
Du nämnde terapi förut. Mm. Är det någonting du underhåller?
Ja, jag går i terapi fortfarande. Mm. Jag går ju liksom i psykodynamisk, tror jag det heter.
Ah, wow.
Så alltså det ligger det på divan och alltihopa.
Ah, ja. Det är superfreudianskt, så att säga.
Precis.
Och det är ett sånt där projekt som tar flera år och grejer.
Mm, det gör det väl. Mm. Ja, man blir väl nästan aldrig klar med det.
Okej.
Nej, men det är väldigt djupgående och liksom och så, absolut.
Är det någonting särskilt du ska komma till rätta med eller?
Jag hade väl en period när för några år sedan nu bara när jag kände mig väldigt vilsen och så. Det var ganska mycket saker som bara kändes jag vet faktiskt inte. Alltså jag tror att under terapin så har jag inte helt kommit underfund med vad som är grundproblemet, utan vi pratar bara liksom, och det känns väldigt skönt. Mm. Sen fanns det en del av mig också som var ganska intresserad av att undersöka det här med, alltså jag gick ju i terapi när jag var barn och jag gjorde det som när jag var 21 också för den delen.
Varför när du var barn?
Vad sa du?
Varför när du var barn?
Nej, men jag var väldigt rädd ett tag. Jag var väldigt rädd för döden och sådär. När jag var 21 så hade jag en period när jag var väldigt ledsen och sådär efter ett förhållande som tagit slut. Men båda de gångerna så var det väldigt ihopkopplat med oj, jag mår jättedåligt, och också liksom en skam över att gå i terapi. Att det var liksom, vad är det för fel på mig? Någonting som jag inte berättade för någon. Liksom. Jag tyckte det var skämmigt. Och nu har jag väl kommit upp i en ålder när jag känner att jag vet att det inte är skämmigt. Och att det är en jättebra grej att göra. Och att man kan vara ganska nyfiken också. Liksom. En stor del av mig är väldigt nyfiken på mig själv. Och försöka förstå varför jag agerar som jag gör. Och varför jag tänker som jag gör och så vidare. Så det var väl lite grann den. Det var lite grann så jag tänkte när jag började i terapi också, att nu kan jag göra det på ett vuxet och bra sätt.
Liksom att vara vilsen då i livet som, ja, om det är lite därför du började med det där. Så, första spåret på ditt nya album handlar ju lite om det, att to know your mission.
Mm.
Alltså du är ju liksom en artist med fans över hela världen och du... Är inte det ditt mission? Räcker det inte?
Ja, men, alltså det känns som att jag alltid när jag säger till exempel att jag tvivlar på mig själv eller något sånt, då säger alltid folk men du är ju en respekterad artist och du har ju massa fans och jag vet inte, det känns inte som att det riktigt är så enkelt, tänker jag. Jag menar, ett problem är att jag är bara min musik på många sätt. Det är liksom hela min självkänsla. Mm. Går det bra för min musik, då är jag bäst i världen. Och går det dåligt för den, så är jag sämst i världen. Så, det känns inte så där jättesunt liksom, att tänka kring musiken som ens värde på det sättet, eller som en anledning till att man borde vara glad eller liksom nöjd med allting. Så
där, att nej, det sa jag inte. Nej. Jag bara sa att det liksom... Nej, det sa, ja, det kanske jag sa, fast det jag menar är inte egentligen att du behöver inte vara glad över det. Nej. Jag bara menar att det är din uppgift.
Ja, ja men det är sant. Däremot...
Fast jag vill att du ska vara glad också. Lagom glad.
Ja, men alltså det jag sjunger om i den låten är väl också att jag... Det är inte nödvändigtvis kanske musiken som jag kommer fram till är min uppgift i den låten. Utan det är väl kanske mer... historierna som jag är intresserad av. Jag sjunger i den låten att i en värld av munnar så skulle jag vilja vara ett öra liksom. Jag har alltid varit intresserad av berättelser och jag har alltid varit intresserad av att lyssna på folks berättelser helt enkelt. Det var ju mycket därför jag gjorde det här ghostwriting-projektet till exempel, där jag samlade in folks berättelser och skrev om deras liv liksom. Det känns väl som att musiken är det som är mitt mission, men jag vet inte om det är det som är, det är inte liksom musiken i sig som är grundbulten i det. Jag har aldrig varit intresserad av instrument och liksom turnerandet, eller jag vet inte, det är inte det som jag brinner för, utan det är ofta berättelserna.
Okay. Ja. Så i framtiden så skulle det kunna bli liksom skrivet också bara, eller?
Ja, jag vet inte. Jag tyckte ju mycket om den här grejen med ghostwriting. Att det var liksom ett projekt som var ett samarbete med andra i någon slags konstram nästan. Alltså jag började lite grann röra mig mot det. Att göra saker mer som... Jag vet inte om man kan kalla dem för konstprojekt. Alltså musiken i sig är ju fortfarande väldigt traditionell, men att det verkar inom någon slags ram på det sättet. Ghostwriting gjorde sig ju i samarbete med Göteborgs Biennal och en konsthall i Cincinnati. Istället för att då kanske göra den här traditionella släppa skivor och turnera grejen. Jag är väldigt intresserad av att försöka utveckla ghostwriting på något sätt. Jag skulle vilja göra någon slags festival eller någonting där jag har andra artister som också får liksom skriva låtar av andras berättelser och tänka så här vad som skulle hända om man hade... Jag vet inte. Tänk om Marilyn Manson fick skriva sina fans berättelser eller... vad finns det mer? Ja. Kommer inte på någon just nu.
Men var det den enda artist du kunde komma på?
Ja. Right. Ja, men han har ju säkert jätteintressanta fans med väldigt intressanta berättelser. Och...
Mm. Frågan är hur bra han mår.
Men...
Ja, men vad roligt. Men är det... Fast det kommer inte hända nu 2017 då, får man anta. Eller? Du kanske hinner med det också.
Kanske, jag vet inte. Vi får se. Det beror väl på hur mycket turnerande det blir med skivan och så.
Mm. Ja, för det vet du inte riktigt heller. Du vet en del av det, eller?
Ja, jag vet fram till april, vet jag. Men ja, i nuläget vet jag inte mer.
Mm. Så det är ett sånt projekt som du skulle vilja göra?
Mm, vet absolut. Du,
har du flera sådana grejer som, alltså, i framtiden?
Det andra är väl det här att förra året så gjorde jag den här turnén i Sverige. Där jag spelade i småstäder och på landsbygden och liksom i folks vardagsrum och så. Det har aldrig varit på en turné som känns så givande och rolig liksom. Mm. Och det skulle jag vilja göra mer, kanske göra det även utomlands, kanske göra det i USA eller i England eller Europa eller du vet. Jag gjorde ju lite grann så när jag bodde i Australien också för en del, eftersom jag inte hade jobbvisum där. Men det är väl också någonting jag skulle vilja utveckla på något sätt.
Men hur var setupen då? Åkte du runt i en bil med det du behövde? Typ, eller?
Mm, precis. Så det var jag och min flickvän som åkte runt. Så hon var turnéledare och chaufför och ljudtekniker och skötte hela den biten. Liksom. Och vi organiserade alltihopa tillsammans. Så, vi började ju med liksom att folk fick skicka in förslag på och säga så här, ja, jag bor på det här stället och jag har ett rum som ser ut så här. och jag skulle kunna ta emot er. Och så hittade vi till slut en rutt som funkade genom hela Sverige och spikade den.
Fick du betalt?
Ja, jo, men biljetterna kostade 100 spänn bara. Men det var ju liksom inga... Det var så låga omkostnader för alltihopa. Så att det var ju ett plusprojekt liksom. Mm. Och sen så var det också så här... det såldes ju jättemycket merch just för att det blev ju väldigt speciellt alltihopa. Allting blev ju väldigt minnesvärt och... Så folk ville ju verkligen ha ett objekt att ta hem därifrån och kunna minnas spelningen med.
Mm.
Så jag har aldrig sålt så mycket skivor och t-shirts och tygkassar och så.
Det låter ju underbart.
Mm.
Men för det där är ju liksom något slags, det är ju en mikroturné på något sätt. Men har du liksom, har du inga så här bombastiska idéer om att du vill spela på Wembley eller?
Nej, alltså... För 2 år sedan så gjorde jag en spelning med Shanghai symfoniorkester, eller deras stråksektion då. Och det var ju stort. Men jag vet inte, det var liksom, det är inte det min musik handlar om tycker jag. Den handlar liksom inte om det här med arenor och utan jag tycker ju om det här när man är liksom nära, när man kan se folks ansikten och när man kan få någon slags kontakt med publiken. Och jag tror det var Steve Martin, alltså komikern och skådespelaren, som pratade om i sin bok att när han nådde arenastorleken så funkade det inte längre, för att folk kunde till exempel häckla honom från första raden. Och då kunde han svara den här äcklan som han alltid brukade göra. Och liksom göra stand-up av det. Liksom. Han fick in det i sin rutin. Liksom. Men då var det ju så att de som var längst bak, de kunde inte höra det.
Nej. Mm.
Så de fattade inte vad han pratade om.
Mm.
Det är väl lite grann den känslan så att det finns liksom ingen koppling mellan de som är längst fram och de som är längst bak. Och där tror jag man tappar någonting.
Mm. Men har du någon, liksom i ljuset av det då, har du någon ekonomisk oro?
Mm, ja, alltså det har väl varit lite knackigt på sista åren så. Så det är väl någonting som jag funderar på mycket just nu, hur jag ska få till det liksom. Och om det ens går att leva på det. Alltså det jag gör i det är att jag sjunger på bröllop. Jag har ju varit bröllopssångare, det är så jag har kunnat överleva på musiken. För att då har jag inga produktionskostnader och ja, men det har varit liksom ett fantastiskt sätt att få kunna överleva på musiken utan att behöva sälja musik till reklam eller du vet, hela den grejen så.
Mm. Har du aldrig gjort det? Sålt
musik? Jo, jag har gjort en gång när jag var tvungen för att jag hade skulder till skivbolaget. Då var jag tvungen att sälja en låt till en reklam.
Okay.
Och jag kom ganska lindrigt undan. Det var liksom, det var bara introt till en låt och liksom det var ingen som, det liksom, folk bryr sig inte om sånt längre. Jag är ju inte rädd för att folk ska ropa sellout eller något sånt efter mig. Det är ju ingen som bryr sig längre.
Nej, jag tror inte det heller.
Men jag tycker, ja, jag vet inte, jag har kvar det där gamla, den där gamla indie-mentaliteten. Jag tycker inte det känns så gött liksom.
Finns det andra saker som du är rädd för?
Som jag är rädd för?
Ja, jag frågade om du hade någon ekonomisk oro. Och finns det andra saker som du är rädd för?
Jag har väl alltid haft någon slags dödsångest tror jag. Som dyker upp då och då. Och som är ganska kopplad till hur jag mår annars liksom i livet och så. När jag börjar liksom bli hypokondrisk och tror att jag har cancer och sådär, då vet jag att det är någonting annat som skaver i livet. Men det har väl alltid funnits, tror jag.
Och vilken, liksom, vad är det med döden som skrämmer dig?
Det är nog, nej, döden är jag inte så rädd för den okay. delen. Men däremot
så
jo, men jag tänker mer det som är kring, alltså lidandet eller liksom att bli sjuk eller liksom, jag vet inte. hela den grejen. Nej, jag får rätta mig själv där. Det är inte själva döden jag är rädd för. Utan det är nog mer sjukdomar och att vara döende kanske för den delen. Jag vet inte. Men som sagt, det känns som ett symptom på någonting annat. Och det brukar ofta vara någonting annat som spökar i bakgrunden.
Mm. Men är det liksom... För att nu har du ju... Det här liksom... Du har ändå hållit dig flytande som artist i... Ja, vad är det? 12, 13 år någonting.
Mm.
Kommer du hålla dig... Alltså, ska du fortsätta?
Jag tror att den här skivan får avgöra det.
Ja.
I alla fall vilken form jag kommer fortsätta i. Om jag liksom, om det går ekonomiskt, om det går... om det känns som att jag kan hitta en form jag kan göra det på som känns givande liksom. Men det är ju... Ja, jag vet inte. Jag kommer ju alltid hålla på med musik, det är jag helt säker på. Men i vilken form, det vet jag inte exakt.
Varför gör inte du stand-up?
Oj, men det är alltså, jag tycker ju väldigt mycket om det här med de här historierna berättar, eller liksom att vara rolig på scen och så, det är liksom att kunna få folk att skratta och så, det, jag älskar ju det. Men jag skulle inte, det som jag alltid kan falla tillbaks på, det är att jag, om inte historien går hem, så kan jag alltid bara sjunga en låt. Och så kommer folk tycka att ja, man har sjungit fint i alla fall. Så jag vet inte, jag tycker det verkar skitläskigt. Är det inte det? Jag menar, det måste ju vara det läskigaste som går att göra nästan.
Jag vet inte. Jag tycker inte att det är så farligt. Nej. Men det är kul med stand-up. Ja. För det är en ren och vacker konstform.
Ja.
Vill du rekommendera något?
Jag kanske kan rekommendera några kompisars band som heter Shit Kid. De har i och för sig fått ganska mycket uppmärksamhet nu på sistone, så de kanske inte behöver mer, men... ett väldigt bra band från Göteborg i alla fall.
Okay. Skitbarn,
ja. De skriver låtar om bajs också för den delen. Jag tror de har två låtar som heter Poo Number One och Poo Number Two.
Right.
Jag uppskattar det på något sätt, att folk skriver låtar om bajs fortfarande. Mm. Eller i dessa tider kanske.
Mm. All right. Och vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Har du intervjuat Maria Bamford?
Nej.
Det borde du göra tycker jag. Fast det kanske är den internationella versionen då.
Det är okej att du säger det.
Ja. Mm. Ja, hon är min favoritkomiker. Så.
Då så.
Ja.
Otroligt mysigt att få träffa dig igen.
Ja, detsamma. Mm. Det var länge sedan.
Ja. Tack.
Tack.
Det där var den fine Jens Lekman, och på jenslekman.com hittar du turnédatum. Musiken finns att streama. Nästa vecka kommer den likaledes fina skådespelaren David Wiberg på besök. Aktuell med 101-åringen som smet från notan och försvann, och en massa annat. Vi hörs då. Kram från ett brusigt hotellrum i Los Angeles. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.